En podcast från Aftonbladet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Ja, hallå där. God morgon. Varmt välkomna ska ni vara till Hockeymorgon den här fredagen. Det är ju 69:e gången vi säger god morgon den här säsongen. Och vi är ju mitt uppe i semifinalerna nu där Skellefteå körde över Luleå igår och har tagit ett grepp om den här finalbiljetten nu medan Rögle lämnade hus och hem har 1-0 i den matchen när de vände mot Växjö. Johanna, hej då. Intagit position här i studion ju.
Redo, startklar.
Ja. Ni vet ju, hockey handlar ju om fingertoppkänsla, va?
Jajamän.
Det handlar om att använda ingredienserna rätt för att få maximal utdelning av sitt lag, eller hur?
Absolut.
Därför har vi idag slagit upp dörrarna för en man som har menysatt Nobelmiddagen. Han har smaksatt kungens 50-årsfest. Han har nobbat Zlatan för Daniel Widing och han är styrelseledamot i Brynäs. Vi säger god morgon till storkocken, stjärnkocken Marcus Aujalay. Tack. Välkommen till Hockeymorgon.
Tack snälla. Vilken ära att få vara här.
Ja, kul att ha det här ju.
Ja, jag sa det när jag kom. Det känns surrealistiskt att sitta här på riktigt och se live. Alltså, jag följer er. Jag brukar kolla mycket månader. Ja,
det
är så intresserad. Så att det...
Vad tror du vi tänker då?
Ja. Nej, det vet jag inte. Det har jag ingen aning om. Det är så långt att jag tänkt. Nej. Jag tänker
bara... Men jag undrar, innan vi går in på din roll i Brynäs och allting med det här med... Du har varit med om menysatt Nobelmiddag. Ja. Sveriges kock 2004.
Ja.
Många gånger bland kungligheter och sådär. Ja. Smälter man det? Sjunker in någon gång? Alltså det är ändå inte en del av din vardag kanske, men det är upprepade gånger.
Alltså, jag tror att när man är mitt i det som man är, när man gör saker och så tänker man inte så mycket på det. Men det är klart när man pratar om det att man har gjort olika saker så då kan man bli lite stolt i efterhand sådär, man har gjort saker och uppnått saker. Men jag tror att det blir väl lite grann så när man fortfarande jobbar och är aktiv så tänker jag inte så mycket på det utan jag jobbar på det. Jag undrar fortfarande ibland vad jag ska bli när jag blir vuxen. Ja, men det är lite så att man liksom, jag vet inte. Jag kör på liksom, men igår så på jobbet så pratade vi om, för jag fyller år om ett par veckor, och då sa jag, men när jag fyller år nästa gång, då är jag ju närmare 60 än 50. Och det kändes ju helt surrealistiskt. Så att det är lite, jag vet inte. Men jag är glad för det jag har gjort och det jag gör. Men jag är inte redo att liksom summera och tänka till och skriva memoarer. Så nej. Det är långt kvar.
Men när ska du bli vuxen då?
Va?
När ska du bli vuxen?
Jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag vet inte. Måste man bli det?
Nej. Det är det där som driver en framåt.
Ja, jag tror det.
Men vad är det som du inte har gjort än då, som du verkligen skulle vilja göra? Har du någonting så här supertydligt?
Nej, egentligen inte. Jag tror att när man var yngre hade man ju drömmar och liksom vad man ville göra. Sen tror jag att om jag ser på mitt yrkesliv så tror jag att jag har gjort det mesta. Eller jag är väldigt glad över det jag är och det jag gör. Jag är glad att få göra andra saker också. Bara en sån här grej, att få sitta i ett sånt här sammanhang och prata hockey. Det är ju ashäftigt. Det är ju liksom en milstolpe därför att då får jag liksom någonstans leva med en dröm och prata om det som jag är intresserad av och tycker är kul när jag är ledig.
Mm.
Och jag hade kanske inte suttit här om jag inte hade jobbat alla timmar på olika kök och tävlat och hållit på med det jag gör. Jag kanske inte hade kommit in i det här sammanhanget överhuvudtaget. Så att man får vara glad för det. Liksom. Mm.
Det är ändå märkligt hur det är. Alltså för oss så är det här både hobby och jobb såklart.
Ja.
Och man försöker själv slipa på att bli bättre i köket. Medan det här är lite som, det är vardagen.
Ja.
Mm. Lite omvänt för oss där.
Ja, exakt. Ja. Det kommer gå starkt den här dagen. Lärt oss massa nya saker.
Ja.
Innan vi drog in här så fick du kaffe såklart.
Ja.
Det fanns två muggar. Det var Rangers och det var Djurgårdsmuggen. Du fick välja.
Ja, jag valde Rangers.
Du valde Rangers. Jag fick ta Djurgårdsmuggen.
Ja. Hur känns det då?
Ja, det känns väl sådär. De är ju inte kvar i slutspelet.
Nej.
Så det känns sådär. Men du Marcus, ditt engagemang då i Brynäs.
Mm.
Du är ju med i styrelsen där ju, ledamot. Ja. Vad handlar ditt jobb om egentligen när det kommer till Brynäs IF?
Men det som det handlar om är ju egentligen att alla vi styrelsemedlemmar, alltså vi är ju valda av ägarna, det vill säga medlemmarna. Och vi har ju fått en uppgift att ta yttersta ansvaret och säkerställa föreningens framtid om man ska hålla det så. Och försöka se till föreningens bästa i alla lägen hela tiden. Mm. Och tänka klokt och vara en grupp människor som kan inte behöva vara allt för känslomässigt engagerade i det som händer i föreningen. Utan försöka ha liksom, sitta lite grann utanför och blicka över allting. och se till hur säkerställer vi det här nu då för ytterligare 100 år till exempel.
Men hur kommer det, alltså när det kommer till typ spelarbudget och sådär, ger ni Johan Alsén då en peng att handla för, eller kommer han med fråga till dig, bara, nu har vi Niklas Bäckström här på tråden. Eller hur mycket har ni med den?
Nej, men det är klart att vi har, absolut. Det är ju styrelsen som ska godkänna en budget för hela säsongen. Mm. Så att det är ju jätteviktigt. Men däremot så blir det ju alltid såklart en diskussion. Och det handlar ju såklart om i slutändan om tusenlappar. Ja, men så här, vad ska man ligga? Men någonstans måste man ju också bestämma sig innan en säsong. Vad ska man ligga? Därför att man kan ju inte bara heller drömma fritt och säga, men du, kör det här. Utan det gäller ju att vara liksom, det gäller ju att ligga före. Och det gör ju, tror jag, alla sportchefer, de ligger ju långt före i sina förhandlingar och vilka de har diskussioner med och så vidare. Så att man vet ju ganska tydligt innan man börjar se på den nya budgeten ungefär vad som krävs och vad som behövs.
Ja. Nu gick ju Bäckis ner i lön ganska mycket, har vi förstått det som. Men var det så här att Johan kom till er och bara, nu har vi Bäckström här. Kan ni ge oss ett godkännande? Eller hur gick
Nej, så är det inte. Så länge, alltså rent krass är det väl så länge man så håller sig inom budget.
Ja.
Så är det ju Johan Alsén och Erik som ska bestämma vilka som ska spela och representera de olika lagen. Men det är klart att skulle det dyka upp något som var väldigt tveksamt, att det var, inte vet jag vad det nu är, då kanske vi liksom, om det blir en diskussion, då kanske vi har åsikter.
Ja.
Men för min del, eller de diskussioner vi har haft genom åren, så lägger inte jag, om Johan Alsén känner sig trygg med det här, då går vi på det.
Mm.
Om det inte är något som sticker ut extremt mycket kostnadsmässigt.
Nej, såklart.
Men han kan ju mer hockey än vad jag kan. Så att jag kan ju omöjligt säga, nej men det där känns inte bra. Det blir jättekonstigt om jag skulle säga det.
Nej, jag är trött.
Jag kan inte lira på mig.
Ja, jättekonstigt, bara för att. Nej, så jobbar vi inte.
Men du, vi har ju suttit här och pratat Brynäs mycket såklart.
Ja.
Heino har målat upp dem som en kandidat till att ta guld. Mm. Nu åkte de ut i kvartsfinal. Ja. Vi är lite besvikna över Brynäs säsong. Ja. Med tanke då på att det gick så bra i fjol.
Ja.
Du som alltså, supporter, är du besviken?
Ja, men som supporter är det klart man är. Alltså, och det är nog alla som håller på Brynäs. Ja. Och det är väl det handlar om också, hockey. Alltså för dels spelare och ledare, men också supporter. Att man är engagerad sig. Man brinner ju för det. Man tycker att det är viktigt och kul och så vidare. Så att det är klart att man blir besviken. Samtidigt så, som styrelsemedlem så får man ju se det på ett annat sätt. Och blicka lite större och se, ja. Men om någon hade sagt för 5 år sedan att om 4-5 år så kommer vi spela final ena året och spela kvartsfinal andra året. Är det okej? Ska vi skriva på det? Ja, då hade vi ju godkänt det. Så att man får se det i större perspektiv. Men det är klart att man alltid vill gå längre. Så är det ju. Det vill ju alla.
Ja, verkligen. Så är det, verkligen.
När man har landat i någon utvärdering då från styrelsens håll kring vad som gick bra den här säsongen och vad ni skulle vilja fortsätta jobba vidare med som ni kan påverka?
Ja, nej, men inte än. Men det har vi. Vi ska ses om ett par veckor. Och det egentligen handlar det väl inte så mycket om. Från våra perspektiv så handlar det inte så mycket om en utvärdering. Utan det är ju de som jobbar med det kommer att göra den utvärderingen. Och jag är liksom, alla vi har ju fullt förtroende för alla som jobbar kring alla lag, hur de gör, sköter det. Så våran uppgift är ju bara att supporta. Vad behöver ni? Vad kan vi göra? Mm. Och så vidare. Och liksom, och fortsätta, för att så länge Brynäs är på den här nivån. Nu är det ju liksom SM-guld på damsidan och alla andra lag har ju tagit sig till slutspel. Herrarna i SHL åkte ur i kvartsfinaler. Ja, men vi står ju på en ganska bra plats.
Mm.
Men det är klart att vi vill mer. Och vi har ju långsiktiga planer på att vi ska stärka den positionen. Men vi kommer ju inte lägga så mycket fokus på att analysera den här säsongen. Det finns ju andra som gör. Vårt fokus är ju att blicka framåt.
Ja.
Hur ska vi säkerställa att vi spelar kvartsfinal kommande 10, 15, 20, 30 år?
Ja.
Vad blir det viktigaste för styrelsen då att göra sett till det?
Nej, men dels så handlar det om att säkerställa så att vi har råd att bedriva verksamheten som är. Och fortsätta utveckla den. Och sen självklart se över, liksom, men säkerställa så att ungdomsverksamheten fortsätter blomstra. Och det gör den ju nu, för det är ju väldigt stort intresse för Brynäs. Så många som söker till hockeygymnasiet och sådär. Mm. Och det är det viktigaste, tror jag, att man liksom får en återväxt. Mm. Och ett bra klimat, ett bra snack om föreningen så att många vill dit. Mm. Och det gynnar ju alla liksom sponsorer och alla som jobbar och är med och stöttar och sådär. Det är det viktigaste. Och sen så får man ju se över såklart hur kan vi utveckla arenan? Hur, liksom, hur ser det ut på sikt? Och så där. Så att det är ju, hockey är ju inte bara hockey längre. Om man tänker så här. Alltså de som är riktiga inbitna fans. Det är ju det minsta problemet att få dem att titta och följa och heja och skrika. Och ha både goda och mindre goda kommentarer. Men det är ju alla andra.
Ja.
Mm. Och det var liksom, för så var det det första som slog mig när jag kom dit första gången. Och så där. Så hur får vi alla andra som inte är så hockeyintresserade att komma hit och kolla på hockey och tycka att det är en kul grej?
Upplevelse.
Ja.
Mm. Och Brynäs har ju varit länge stor klubb, ligger geografiskt bra, men som du säger där, man ska på sikt bli en stabil klubb. Kolla på Skellefteå exempelvis. Ja. Geografiskt ligger inte så där jättebra till, men återväxten de har och alltid med och slåss om SM-guld, dra publik till arenan. De har nästan varit för bra de senaste 10 åren, så att folk blir nästan inte mätta kanske, men ta för givet att det ska gå långt ju. Så är det. Vi återkommer till det.
Ja. Mm.
Hur mycket tittar du på hockey när inte Brynäs spelar?
Ja, men mycket.
Ja, det är det.
Alltså, ja, men jag är jätteintresserad av hockey. Tycker det är jättekul att kolla. Och, ja, men, och sen när man väl har liksom smält uttåget och sådär, då laddar man ju om och så är det kul att kolla. Det är kul att kolla finalspelet nu och se både i Allsvenskan och i SHL.
Ja.
Mm. Vad är du mest imponerad av hittills då, av de lagen som är kvar? Vilka ser starkast ut enligt dig?
Alltså det
är en svår fråga.
Ja, svår fråga. Ska jag sitta med två experter där och tala med mocker? Det är svårt. Nej, men jag tycker att det är kul. Alltså det som jag tycker är roligt om man tittar på Skellefteå och Luleå, så tycker jag att det är roligt att det är väldigt mycket känslor involverat.
Mm.
Och det är ju kul för tittaren.
Verkligen.
Sen vet jag inte hur glada deras styrelsemedlemmar är över avslutningen igår. Ja, men någonstans får man tänka i större perspektiv. Jag tänker ju så. Det är kul för publiken som är där. Det hettar till och så vidare. Men samtidigt så ska man ju också ha med sig, tycker jag. Ge det här rätt signaler till kommande generationer. Ungdomar, 8-9-åringar som sitter på läktaren. Är det så vi spelar hockey i den här föreningen?
Mm.
Men, alltså sen är det ju så. Du, jag ser för dig. Du gillar att det hettar till.
Jag hör vad du säger. Ja. Jag hör vad du säger. Det finns ju en gräns.
Och sen är det väl, det är klart att det är ju så. Det är ju på riktigt. Det är allvar. Och det är positivt, tycker jag, någonstans att de visar att det är liksom. Mm.
Men det är en intressant sten att lyfta på. För vi sitter alltid och pratar om att det hettar till. Äntligen lite slutspelskänslor som man alltid pratar om. Och så vänder man på perspektivet och ser det från 8-9-åring då. Är det man ska uppnå på när man själv blir seniorspelare. Så att det är klart, det finns olika sätt att se på det.
Ja, balansgång. Ja, men vi pratar ju också mycket om att komma under skinnet på varandra när det är en matchserie sådär. Men när det också står 5-0 och det är 1,5 minut kvar, så vet man inte sådär, hur mycket ger det jämfört med att du var med från början och kanske delade ut en sten och tackling. Och det finns olika sätt att spela tufft liksom.
Ja,
men sen är det väl, jag har ju aldrig spelat hockey själv. Eller jag försökte ju för länge sedan, men jag kunde ju bara svänga åt ett håll. Ja, men så man förstår att det är mycket känslor såklart. Att det måste ju ut någonstans. Så är det.
Mm, verkligen.
Vilket håll svängde du åt?
Åt vänster. Jag var ju bra på det. Jag var jäkligt snabb, men det var ju jobbigt när pucken kom där, för då fick man ju liksom konståkning.
Short track skulle du vara bra på då. De svängde bara åt vänster, tror jag.
Ja, okej. Okay. Ja.
Vispar du bara ben åt ett håll också, eller vispar du?
Ja, det kör man. Det beror lite på vad det är för liksom.
För båda bara.
Ja.
Jag vet inte, man behöver vända liksom.
Nej, men det är så här stående skämt man kan ha. Så jag hade mycket så här när man ser när folk lagar hemma som amatörer, så testar man. Jag testar visst på ett vänster en gång.
Alltså, det är sjukt jobbigt att slå en bea.
Ja, det är
med instruktör. Alltså, jag är ju fortfarande träningsverkare i 2 år sedan.
Ja, okay. Ja, då kanske du gjorde något fel då. Jag vet inte.
Inte bara ett kanske. Ja.
Nej, men som nämnt vid inledningen då, Skellefteå har verkligen tagit ett grepp om den här semifinalserien nu.
Mm.
5-0 igår. Rejäl överkörning. Jag vet inte hur uttömda Luleå var på energi efter den här rekordmatchen. Men det var, kan man kalla det uppvisning, även om Luleå var ett spelförande lag i 2 perioder.
Mm.
I alla fall med i matchen.
Ja, exakt. Jag tyckte första var en jämn period. Andra tycker jag ju faktiskt är Luleås fram till egentligen. Man har två PP, även om Skellefteå tar ledningen i matchen och får 2-0 och sådär, så tycker man ju att Luleå har de heta chanserna. Första målet är ju lite billigt. Vem är det som gör det? Byggman? Eller
Ja. Det första
där tycker jag är lite billigt av Vard. Andra, det är inte så mycket att säga. Det är snygga PP-mål.
Ja, det är det verkligen.
Mm. Och det är 3 PP-mål. Men i andra så tycker jag att Luleå, fan, de är på gång. Få 2 powerplay. måste man göra mål. De skapar en chans. Linus Omark är ju närmst backdoor. Och liksom man ser hur frustrerad han är i bås efter. Och sen så, och de har hållit liksom inga utvisningar. Och sen så kommer ju PP:et i andra då i slutet. Mm. Och då spelar det direkt igen. Och 3-0. Det, så det, jag skulle säga andra perioden är ju den som, det är det som dödar matchen. Luleå är bättre tycker jag första 15.
Mm.
Men Skellefteå liksom har 3-0 inför tredje.
Men det är alltså effektiviteten som sårar dem då?
Ja, powerplay. Man löser ju inte den här hög, låg, hög. Alltså de har ju lite varianter. Och Skellefteås powerplay. Man kan säga så här. Tänk dig lite Frölunda-serien. Hur dåliga, eller dåliga. Men Frölundas powerplay funkade ju inte.
Nej.
Man var ju hur tajta som helst i Luleå. Mm. Det här är ju ganska likt de matcherna. Frölunda ägde ju ändå puck och sådär. Men man kom inte in. Skillnaden är ju att Skellefteå är ju fruktansvärt bra i powerplay.
Ja.
Alltså, jag satt igår och kollade och jämförde i huvudet. Man ser powerplayet i Frölunda. Du vet, du har Max Lindholm, du har så lirar över till. Och så har du inlapp på skott. Ganska stereotypt liksom. Mm. Och så kollar man Skellefteås powerplay. Alla hotar. Från back till båda halfwall, höga slottet, låga slottet. Man kan spela lågt. Man är ett hot hela tiden. Och man är konstant rörlig i powerplay. Det är som natt och dag. Och det är inget hån nu mot Robban och company i Frölunda. De gör så gott de kan. Men det var natt och dag. Mm. Och det är där det är skillnad.
Men handlar det inte väldigt mycket om, alltså, när man spelar powerplay så, att det handlar väldigt mycket om självförtroende också. Att man vågar vänta ut. För det upplevde jag igår när jag kollade att de cirkulerar ganska mycket. Men alla visste vad de skulle göra. Alla känner sig trygga i att pucken kommer komma. Eller så kommer jag spela vidare till den och sådär. Så man bara väntar ut tills Luleå i det här fallet då gör ett litet misstag. Och då klipper man direkt.
Ja.
Och det handlar om självförtroende. Är det inte mycket så?
Så är det ju. Men som du säger också att man är rörlig. Man kom då. Man försöker dra på sig. Locka ut dem. Och sen när de kommer. När de går i fällan. Då lägger man en pass eller två. Och så är det öppet mål. Det är... Absolut har de ju självförtroende. De har ju varit topp hela året.
Men att vänta ut kräver ju självförtroende. Så jag håller verkligen med det där. Att man liksom är trygg med att jag vet vilka alternativ jag har. Jag har gjort den här passningen många gånger förut. Och att så här, och varje gång man lyckas med den så byggs det ju på. Och de har gjort det under hela säsongen.
Och så känner de väl, antar jag också, att det är inte hela världen om vi inte gör mål nu. För vi kommer få tillfälle till. Eller det kommer ordna sig. Medan Luleå då, när de får powerplay, känner ju att de måste göra mål.
Ja.
Och bara den känslan att man måste göra någonting brukar ju sällan vara bra.
Nej, men verkligen.
Det här med självförtroende och effektivitet. Det är inte bara fem spelare som är på isen. De har en hel femma till ju. Det är två powerplay-enheter. Mm. Och nu var det ju Lars Bryggman som är med i det man kan kalla för andra då ju.
Mm, det var ju hans show igår. Sen gjorde ju Lindberg mål ändå på slutet av de här killarna. Men absolut, Bryggman och det är snygga spel. Bröderna Jonsson gör fem poäng ihop eller något sådär, va?
Ja, nu börjar de ju vakna till.
Nu har ju de kommit igång också. Mm. Man får säga gamla vibbar. Vad är det, 2 år sedan de var dominanta, va?
Ja.
Så att, ja, nej, de är svåra.
Men du säger att Mattias Ward ska ha 1-0 på Bryggman. Alltså han har ett vansinnigt skott.
Jo, men det är höga, det är långt utifrån. Sen är det ju en liten screen och sådär. Men han ska ha det målet. Sen är det ingen tavla, det är det inte.
Engsund är där och påverkas. Alltså.
Ja, Engsund skymmer ju lite sin egen målis. Men det får han liksom, det får han ta. Han kan inte stå och vifta åt Engsund. Utan då får han titta på sidan om sin egen back. Så att lite högre krav, men det har han också. Han vet att han vill ha tillbaka den. Så.
Men vi pratade lite om, för nu bytte man ju då Straussmann mot Linus Söderström. Mm. Han spelade ändå 2 matcher i rad. Så trygg liksom. Men Ward står också 2 matcher i rad ändå. Och sen så spelar man nästa dag igen då.
Mm.
Hade man behövt ställa Lassinantti från början när man ändå byter ut Ward efter 2 perioder? Vi pratade om det. Vi tänkte att han ska fortsätta stå för att han är inne i sitt flow liksom och sådär. Men med facit i hand så kanske han var lite off, eller?
Ja, men framförallt det första skottet i princip. Jag tror det andra skottet.
Kan det ha med trötthet att göra, tror du? Eller är det bara
absolut. Nej, men det har det absolut. Det är säkert. Det var ju en maratonmatch och han har ju spelat så sjukt mycket. Alltså, han har ju bara blivit utbytt en annan match. Och det var ju den här 7-0-matchen i Göteborg.
Ja.
Sen har ju han spelat konstant. Mm. Så att den kom tidigt. Den kom andra matchen. Jag sa att han kommer bli trött någon match. Men då är det bra. Nu fick han ju vila en hel period längre. Och nu satte man in Lassinantti inför tredje. Bara så att Ward får vila liksom. Så han kommer nog vara på tårna nästa match.
Ja, verkligen. Mm. Verkligen.
Men Linus måste vi hylla också. Alltså det är inte bara lätt. Han går in och nollar liksom, i en sån här viktig match. Vilken slutspelsmålvakt han är. Alltså.
Men alltså, ärligt, vad talar det emot Skellefteå nu? De har 2 målvakter som alternerar.
Ja.
De har en offensiv. De har en defensiv. De har Podas som inte är med. Trots det så kliver andra fram. Alltså Pontus Johansson nu så bra som han har varit.
Ja, verkligen.
Gran som kliver fram där, Krogdal.
Victor Gran har varit jättebra. Ja. Ja, även i grundserien också. Vi pratar lite för lite om honom tycker jag. Men han är ju suverän.
Mm. Ja. Verkligen, ja. Verkligen. Och Lars Brygman nu som kliver fram som en slutspelsjoker. Alltså det är inte mycket som talar för att...
Nej, alltså, jag tyckte ju match 1. Jag tycker ju, alltså Luleå har ju den här lurigheten, listigheten. Så att, men de måste ju dels hålla sig på banan. Det är bara, det är ju punkt slut. Eller får de det ju jäkligt mycket bättre på att läsa Skellefteås powerplay. Mm. För de var ju helt offside. Det var ju öppna kassar. De var ju helt... Alltså det var, sen var ju Skellefteå fruktansvärt bra. Har du hot på alla positioner? Ja, men var ska du börja? Mm. Tar jag hand där? Ja, men då har du hot där. Och, så att... Lättare sagt än gjort. Men de måste hålla sig på banan. Sen tycker jag ändå. Det är lätt att stirra sig blind på. Jag tror att XG var så här 3.50 mot 1.60. Så att det var ingen 5-0 match. Det var jämnare än så. Så att nu kommer man hem till delfinen säger jag.
Ja.
Ja. Och man behöver ju vinna nästa match. Så är det ju. Och skapa lite kaos i huvudet på Skellefteå. Ja.
Och Oskar Engström skickade en duktig passning också efter matchen. Och att han tyckte att det var helt knäpptyst på läktaren. Och sa att nu kommer vi vända hem till delfinen och det kommer bli körning. Liksom.
Mm.
Så det kanske de kan få lite styrka av. De är bättre hemma.
Helt seriöst, har man inte hört Luleå-supportrarna mer? Inte mer kanske, men de har ju verkligen trängt igenom vid många tillfällen på bortaplan.
Jag har alltid tänkt på faktiskt. Jag lyssnar ju utan ljud.
Du lyssnar utan ljud.
Ja, den är ljud. Har du någon fågelkvitta?
Nej, jag stänger ju ofta av för att jag vill inte höra tv-experterna. Liksom, för man vill ha en egen, bilda sin egen bild av. Så att, nej.
Men det jag tycker är intressant är överlag nu i semifinal, det är ju att Rögle har ju faktiskt visat att även om du ligger under med 3-0 i matchen så går det att vända.
Mm.
Och jag tror att alla har det färskt i minnet oavsett. Var man ligger att det går. Så att även om Skellefteå skulle vinna nästa match så finns det ju faktiskt möjlighet att vända.
Mm.
Alltså det är ju bevisligen, det går. Det gäller bara att göra det liksom.
Det är så.
Och det är häftigt. Mm. Det är coolt. Ja. Jag tror att alla tänker på det.
Ja, det
eftersom det inte har hänt förut så att man vet att kan de så kan vi.
Ja men verkligen. Nu var ju Rögle med i de här tre matcherna. Men min uppfattning är att Rögle var ju mer utspelade de tre första matcherna mot Färjestad än vad Luleå i de här två.
Ja,
Luleå. Absolut.
Det finns en...
ja.
Luleå tycker jag är, alltså de är återigen, första halvan av matchen tycker jag Luleå är bättre. Alltså första jämn, andra Luleå bättre. Mm. Men Skellefteå leder 3-0.
Ja.
Men det är också lite klassiskt Skellefteå den här säsongen. Alltså att de behöver inte, nu var de ju väldigt bra i liksom powerplay med 5-5, kanske inte liksom överlägsna överhuvudtaget, men de vinner ändå.
Ja.
De hittar sätt att vinna och framförallt att de har två så bra målvakter.
Ja,
ja det ska, jag tror det ska mycket till för att Luleå ska ta hem det. De kanske vinner en av två där uppe, men
sen vet man inte, tog Luleå slut i tredje? Börjar det komma nu? Alltså att de har spelat så långa serier och för att det var 10-1 i skott tror jag, i tredje. Så, men det kan ju också vara att man ligger under med 3-0 då. Men man såg lite trött ut.
Jag tänkte säga, ser ni det? Ni som ändå har varit i de här situationerna. Ser ni en trötthet? Det här, vi pratade om det varenda avsnitt ju.
Ja.
Vi har pratat om det sen första matchen mot Örebro ju.
Alltså det, i powerplay då när det är liksom lite... Alltså, även om deras PP är bra så blir det lite lätta markeringsmissar. Och det är ofta där man kan se trötthet. Att man gör enkla misstag som man kanske inte hade gjort annars. Och Awards till exempel då skott som du tycker att han kanske borde ha första.
Man går på betet, man orkar inte se det riktigt.
Det blir liksom positioneringsfel som bygger följdfel hela tiden för att du inte, kanske inte orkar ta åkningen hela vägen fram eller liksom inte riktigt mentalt hänger med i liksom någon typ av passningssekvens och sådär. Det är väl det som märks. Det märks kanske inte riktigt liksom över hur spelet ser ut, men att små misstag bygger ju större matchbilder. Och det kan absolut ligga en trötthet i grunden. Men jag tycker inte de ser, de kämpar ju väldigt hårt liksom. Så på så sätt så ser de ju inte slutkörda ut.
Nej. Marcus, vilka har du i, som favorit i SM-guld?
Ja, jag vet inte. Alltså, det blir ju väldigt enkelt att säga Skellefteå bara för att de har, leder med 2-0 i matcher, men nej, jag vet inte. Jag har faktiskt ingen aning. Men det hade ju varit roligt om Skellefteå blev riktigt utmanade. Och Rögle ser ju väldigt starka ut.
Mm.
Måste jag säga. De har ju... Ja, men jag är imponerad av hur de liksom vänder det mentala. Mm. För att jag tror att i slutändan är det ju så. Alla lag i SHL har ju bra spelare. Har en bra spelartrupp, har bra ledarskap. Det mesta stämmer. Det handlar ju om att få ut det bästa. Den mentala styrkan. Mm. Att bygga upp det och pika när det väl är dags. Och Rögle är ju... Då är ju de på gång kan man säga.
Mm.
Det är få som kan ta dem i det mentala just nu. De ligger under med 3-0. De vinner med 5-3. Alltså,
det är sjukt alltså.
Och jag tror att man kommer väldigt långt på det. Ja, för i slutändan är det ju så. Jag menar, ja, ni är ju proffs, men ställer man upp två lag mot varandra, de är ju lika bra. Ja. Det handlar ju bara om i slutet på säsongen. Mm. Hur funkar det liksom bakom kulisserna? Vad är känslan i omklädningsrummet? Ja. Har vi sovit eller det? Alltså, ja.
Mm, nej men verkligen. Alltså det är väldigt mycket här och nu och form. Och sen har ju Skellefteå inte riktigt blivit testade under säsongen heller. De har väl haft egentligen, alltså de började väl kanske lite trubbigt, men sen har de ju bara haft gata egentligen hela vägen fram till seriesegern och genom hela slutspelet också. Och Rögle har däremot fått komma ihop som grupp och de vet att de kan vända underlägen, de vet att de kan vända dessutom 3-0 i matcher och ja, men de vet att de klarar av ganska mycket. Och det kan ju vara bra i en final också.
Det är alltid som i Skellefteå. Börja svagt på hösten så blir det bättre och bättre. Men vad var det för känsla i Luleå då? De rev ju ändå ner era drömmar om guld här.
Ja, exakt. Nej, men... Nej, men det är ju, alltså det är, alltså jag tror nästa match blir väldigt avgörande liksom. Vinner de nästa match, då tror jag det är helt öppet mellan Skellefteå och Luleå.
Ja.
Men torska Luleå då blir det ju tufft.
Ja.
Även om det allt går. Men jag har ju alltid gillat Bulan och det är väl sen 2017 när han var i Brynäs så gjorde det väldigt bra. Så att han har ju en förmåga också att få ut det bästa ur sin trupp när det väl gäller.
Ja.
Han har ju någonting. Så att jag hoppas att han plockar fram det. Jag, alltså, mig spelar inte så stor roll vem som vinner eftersom inte Brynäs fightar som guldet. Men det är ju roligt om det blir bra hockey. Mm. Många matcher, att det blir kamp, att publiken får uppleva. Alla som gillar hockey känner bara, jäklar, vilket drag det är. Liksom. Det är ju det viktigaste tycker jag.
Ja,
för jag gillar att kolla själv också. Det är ju jätteroligt.
Mm.
Det är kul med rivalmöten också. Jag tänkte när Leksand åkte ut.
Ja.
Hur ser ni på det? Alltså, vad, blir det ett tapp för er sett till vilka matcher ni spelar och vilka ser ni som är era största rivaler nu?
Vi som att jag är någon hockey. Nej, men jag tror att egentligen hela hockey-Sverige gråter nog lite när Leksand lämnar. Alltså det är en klassisk klubb. De har ju otroliga fans och är hängivna och drar mycket folk var de än spelar. Så att jag tror att det är många klubbar som tycker att det är synd att inte Leksand kommer på besök och spelar.
Mm.
Samtidigt så får man ju se, nu får ju allsvenskan njuta av det då.
Ja, så är det. Absolut. De är ju väldigt glada.
Ja,
som organisation över att de får Leksand då.
Så att man får se det positivt så. Men nej, annars så vet jag inte alltså, vilka som är Brynäs. Nästa rival, jag vet inte, men
nästa mästare än Djurgården kanske.
Ja.
Lite så.
Ja.
Det kan det nog vara.
De som har flest guld.
Ja.
Ja, här kanske inte är något hett.
Ja, jo, men det är det.
Man vill väl alltid puckla på stockholmarna.
Ja.
Ja, det är också jag visst. Ja, exakt.
Tänk på att Marcus bor i Stockholm.
Men
så inga Gävle Dala-derby nu framöver då.
Nej.
Men vi har ju försökt att implementera att det ska heta Gävle Dala-derby när det spelas i Gävle. Sen Dala-Gävle-derby när det spelas i Leksand.
Kan du säga jag? Okay, är du bara?
Men vem bestämmer det då?
Vad sa du?
Vem bestämmer vad det ska heta?
Ja, det är väl vi va? Allmänheten.
Är det vi? Ja. Är det? Jag vet. Ja.
Okej då. Leksand får ju möta Hudik snart. Det är väl,
ja, just det.
Det är väl Lillbrynäs som möter eventuellt. Det är final där.
Det är väl Lillbrynäs.
Division 1. Lillbrynäs. Ja, det är samma, det är väl samma arenanamnet där. Det är väl samma som pumpar in pengar i Hudik.
Ja, okay.
Det är han som går in och ser till att de kan satsa varje år i Hudiksvall.
Ja, Lillbrynäs då, Hudik.
Ja. Uh-huh.
Annars blir det charter från Dala Airport till Gotland.
Mm.
Kan det också bli.
Oh shit,
det är
Roma. Roma håller det blir final.
Oj, oj, oj.
Den är tuff.
Sjukt.
Visby Roma Leksand.
Ja.
Åka båt där i november, december. Där
ja, de skulle ju sänka priserna nu för att åka båt till Gotland. Ja. Så det är kanske...
Ja, det var ju skönt. Ja.
Ja.
Men det är väl inte vanligt att man åker båt till en hockeymatch, eller?
Nej,
ja, exakt.
Det är verkligen
inte. Tänk att vi ska åka hem där också.
Ja,
november där. Uff.
Det brukar vara vanligt efter säsong åka Finlandsfärja. Ja, nu ska de åta Gotlandsfärja i november då. Ja. Och spela bort en match mot Visby.
Leksand tog ju kantabåten till Mora. Ta Gustav Vasa där.
Ja, just det.
Nu när de är i. Det är väl den enda matchen annars.
De får ett riktigt derby nu.
Ja, det får de. Siljan Svensarbet. Ja.
Ja. Ja, men Skellefteå som sagt 2-0 matcher. Marcus, du var inne på att du imponerades av Rögle. Det gjorde vi verkligen i match 1 där också i förrgår.
Mm.
Alltså, Växjö går ut och tokdominerar första perioden. Men gör inga mål. Men andra perioden, då kommer tre raka. När Rögle kanske har dels utjämnat och varit i bättre laget. Och sen kommer vändningen. 3-0 underläge, seger. 5-3. Johanna, alltså Rögle är ju... Oavsett vad de hamnar i för utsatthet så löser de det.
Ja, men verkligen. Och då tänkte jag när de gjorde 3 snabba mål där att okej, men nu kommer den här baksmällan efter att ha vänt matchen mot Färjestad. Och vi pratade lite om det i avsnittet innan också, så här, att okej, men Växjö, ja, men vann med 4-1 i matchen mot Brynäs och kanske inte har varit lika utmanade och är så oerhört tajta och har den här effektiviteten som har varit svår att liksom ta koll på. Men så när det stod 3-0 trodde jag verkligen att okej, de har vunnit match 1 nu, så får Rögle tala dem. Men det är oerhört imponerande att se hur de aldrig ger upp heller. Jag tror att det har mycket att göra med deras gruppkänsla som de pratar om. Alltså vi alla vet ju, alla SHL-lag som är kvar nu i semifinalen är ju bra lag. De har bra spelare. De har ju liksom uppenbarligen lyckats med sina special teams. Alla har ju bra siffror. Men det kan ju vara just den detaljen då, kopplat till gruppkänsla, vi litar på varandra, som också Skellefteå delvis liksom visar upp, som gör att man aldrig ger upp och hittar liksom momentum i matcher där man kan vända och haka på. Och Växjö såg lite mätta ut också. De såg inte alls bra ut. Rögle var bra, men Växjö gjorde lite så här enkla misstag som man inte har sett dem göra tidigare heller, för de har varit oerhört konsekventa i sitt försvarsspel och inte alls har varit tajta hela tiden och liksom 5 med hem för det mesta. Men de såg också lite de var lite sönderplockade av Rögle.
Ja, hej då, vi sitter alltid och tjatar om att Växjö är så trög startade.
Ja.
Här var de ju, alltså de kom ju ut som
ombytta roller.
Mm. Men lyckas inte hålla den här tränarledningen.
Nej, men
lite mätta säger han att de ser ut.
Ja, alltså det är svårt att säga. De kan ju se mätta ut när de vinner också. De är ju lite halvtröga. de är ju liksom Växjö. De är bra med puck och det går inte alltid jättefort och så här, men man är starka på puck. Jag tycker man börjar slarva i andra. Första är man ju bättre. Det är en jämn period, men jag tycker Växjö är bättre. Andra är ju, då gör man ju 3 mål på typ 5 skott och sånt där. Så man har ju sjuk, effektiviteten är ju kvar. Ja. Jag menar, 3 mål på 20 skott totalt på matchen är ju fortfarande bra. Men jag tror att där kanske man blir lite hög på sig själv. Man gör 3 snabba mål och så går man lite, börjar man fortsätta. Man ska ånga på. Så man blir lite långa. För det är mycket rushmål ju. 2 eller 3 målen är ju liksom 2-1-er. Det är något dåligt byte och sådär, lite slarvigt. Och sen är man ju, slarvar man ju även på den här fina passen från Dahan. Jag menar, han, återigen, 0+3, Dahan, vad bra han är. Alltså. Det här var ju en match mellan han och Retaffy, vad säger man?
Brogan
Rafferty, ja. Vilka, det var han gjorde 0+2, 0+, och den passen till...
Ja, men frånvändningen på kortsarg. Och sen,
ja, men herregud. Ja. Alltså. Men vilka backar, det här är ju lagen med de bästa backuppsättningarna, tycker jag. Det har blivit det. Kollar man på liksom SHL i år så tycker jag Växjö och Skellefteå har en bra backsida också. Men jag tycker att de har varit lite trubbiga liksom defensivt. Nu har de ju varit bra mot Luleå. Men jag tycker det är bästa backuppsättningarna. Ja. Rögle, grattis. Brynäs tackade nej till Dahan för han blev för dyr, tyckte Johan Alsén. Kämpa den. Jag var tvungen nu när du var inför säsongen. Han var ju en sen värvning.
Hade Brynäs varit i semi annars?
Alltså typ, fan vad bra han är.
Hade varit där, alltså.
Vi pratar ju om att stå mycket, ja, så tappat, ja, man inte riktigt har fyllt det. Ja. Dahan är i alla fall topp 3 bästa backar, tycker jag, i år.
Är han slutspelets MVP just nu?
Så här långt, ja, tycker jag. Absolut. Jag tycker det. Ja. Med tanke på deras liksom, att de det här gjorde det omöjliga och allt det här. Och, men återigen, nu svär vi här iväg lite. Men det jag vill säga är att man hittar ju, det är ju han som lirar Horki. Så som du säger, liksom, jag tänkte så här, hur fan ska de komma in på Växjö? Brynäs kommer ju inte riktigt in, men det var ju mycket utsida. Men Rögle har lyckats med mycket. Alltså, ska man bocka av saker förutom då den här vändningen? Så man har fått hål på Åhman, jag tyckte han såg ganska medioker ut. Mm. Han gör ju en tavla på, är det tredje målet eller... 3-3 målet, eller 4-3 målet.
Ja, det kanske är, ja, just det. Skottet, i början på tredje.
Skottet utifrån. Så han är ju mänsklig.
Mm. Anton Bengtssons mål, tänker
jag. Ja, exakt.
Han skjuter mellan benen, ja, och sen, ja, det är absolut rätt snyggt mål.
Ja. Det är snyggt, man drar in och skjuter motstånd. Men det, han ska ha den. Så att man har fått hål på honom, det var ju liksom check 1. För han är ju, man ser ju såna här reels överallt, att han är slutspelets bästa målvakt hit och dit. Han har man fått hål på. Man gör 5 mål borta, man vänder. Dahan, man är bra i PK. Sen är ju de fortfarande giftiga. Växjö å andra sidan, vad kan de ta med sig? De är effektiva i den här matchen. Mm. Annars är det ju bara plus Rögle inför match 2 här.
Ja. Men det jag tycker är intressant är man när man lyssnar på experter och alla uttalar sig, man pratar om hockey och spelare och statistik och så vidare. tycker man pratar väldigt lite om egentligen att det faktiskt är ganska unga människor som har känslor som blir påverkade. Det blir lätt att man pratar om dem som robotar. Liksom, det här ska de göra, det här borde de göra. De är liksom så här, men i slutändan när man träffar dem i korridorerna liksom, och plockar lunch och så, här, så det är små killar liksom, de flesta. Så unga människor som inte har gjort någonting annat i livet än att spelat ishockey, lyssnat och tagit order, tränat. De kan knappt koka makaroner om man ska ordra det liksom. Och sen tar man för givet när man sitter i såna här sammanhang och liksom analyserar och de borde ha gjort och det är en målvaktstavla och säger, ja men jag fattar det liksom. Så är det ju, för det är deras jobb. Men det är ju ändå bara människor som kan hamna liksom. Och jag antar att när man spelar såna här matcher också, det räcker med att du tappar fokus en halv sekund. Och sen är det ett baklängesmål eller ett misstag eller gör en utvisning eller någonting. Och det kan få konsekvenser för hela matchen.
Det där är faktiskt jätteintressant att du lyfter det. För typ en sån som Felix Nilsson, han är 20 bast. Han var ju drivande för Rögle under hela grundserien. Och vi sitter här bara, vad har han tagit vägen i slutspel? Han syns inte så mycket. Han är 20 år.
Ja.
Alltså när jag var 20 år, då var jag inte närheten av det här.
Nej, men det är lite sådär. Jag tycker att det är ett viktigt perspektiv. Men det är klart att när man pratar om hockey och deras jobb så ska man ju också ställa krav på det. För det är det de får betalt för. Och uttagna för. Men den mänskliga faktorn är nog viktig. Liksom att, och det är det som jag tror påverkar många lag. Just det där att den mentala grejen. Hur får man med sig folk? Är man i ett flow? Liksom, för att det är ju många lag som har överraskat genom åren som man inte trodde på. Som går hela vägen eller spelar finalen. Men det var väl Rögle för några år sedan. Gick ju hela vägen till final. De var ju där nere. Men vad hände då? Liksom? Då är det ju någonting som byggs upp. Man tror på det.
Exakt. Verkligen.
Och jag brukar ofta säga, och det gäller ju egentligen alla branscher, att när det väl hettar till också, det absolut svåraste, om jag ser till i alla fall hur det är att jobba på restaurang och i ett kök, det är att göra det mest basic, enkla, perfekt under stress. Ja. Det är det absolut svåraste. Och det borde ju vara samma i ishockey också. Mm. För att det är superproff som tjänar hur mycket pengar som helst, som gör enkla misstag. Det är inte för att de inte kan och inte har tränat på det eller vet vad de ska göra. Utan att de tappar fokus lite grann eller inte har liksom, måste hela tiden, tänker jag när jag lagar mat och när jag jobbar, någon tittar på mig hela tiden. Men, alltså så måste jag göra allt perfekt hela tiden.
Det är så himla, det finns en jättestor liknelse kan jag tänka mig liksom, för det är så himla mycket psykologi också. Och så här, i lagsport så är det gruppsykologi på samma sätt som i köket, kanske mellan varandra med samarbete och så vidare. Och jag tänker på samma sätt som det är spelarnas liksom, i deras arbetsbeskrivning så ingår det att kunna liksom, ta kritik och prestera på topp hela tiden och särskilja från person och prestation. Men även då i ledarstabens roll så ingår det ju hela tiden att liksom, trots att de är vuxna, utbilda kring så här att med erfarenhet så kommer också kunskap om att kunna släppa och gå vidare, kunna se vad man har gjort bra, vad man behöver göra bättre för att liksom kunna justera de där små marginalerna till nästa match. Men det tror jag kommer vara viktigt när man bygger liksom ledarstab och så vidare i framtiden, att det finns den kompetensen. För hockeyn har varit väldigt mycket så prestera eller dra och att man är lite oförlåtande, och det handlar inte om att vara man håller på att gulla med folk och liksom inte kunna ställa krav, men det handlar om att se personen och se vad har du för behov och vad har du för behov, och sen liksom bygga den så här psykologiska tryggheten i en grupp. Det är det som gör att grupper lyckas över tid. Och att man kan, det gör också att man kan ställa ännu högre krav och att man får respekt och ge respekt mellan varandra.
Ja,
och det är väl det man ser med många spelare som byter klubb, som kanske inte har varit så bra i en klubb, och så kommer de till nästa och helt plötsligt så blommar de ut och blir jättebra. Då handlar det ju inte om vad de kan eller inte. Då handlar det ju om allt runt omkring.
Omgivning och ledarskap och så Sverige.
Men här pratar vi alltså om kompetens och dels också erfarenhet. I ditt fall, Marcus, används den och försöker du bidra med den i Brynäs? För att exempelvis då, Nobelfesten. Det finns väl ingenting som kräver så mycket kompetens och hantering under stress som en sån situation?
Ja, nej men alltså allt handlar väl i slutändan om det handlar ju om att vara genomtänkt, gå på rätt plan från början och sen är det ju just Nobelmiddagen är ju en logistikfråga, men det är klart att det krävs ju erfarenhet för att sätta en sån logistik och veta att man, alltså om man skriver en meny och provlagar så vet att det här kommer att gå att genomföra. Men det som vi tänker på restaurang, som jag pratar ganska mycket om när man är uppe i Gävle och sådär också. Det är ju, ibland det är ju roligt, för ibland får man ju sitta och äta lunch med Hjälstedt eller Alsen och så där. Sitter vi och pratar om allt möjligt och sådär. För våran del så är det ju så att vi är ju förberedda på en restaurang när vi öppnar på kvällen. Vi vet ju, vi har en genomgång. Vi vet, de här gästerna kommer, de här allergierna har vi, det här flödet har vi och så vidare. Och om alla kvällar såg ut så att det gick enligt bokningsboken, så skulle vi ju liksom vinna varje kväll. Det skulle inte vara något problem. Bara det att gästerna har en helt annan tanke. Helt plötsligt så kommer de in och så har de en rullstol. Oj, hur ska vi hantera det? Eller de kom tidigare, de kom senare, det uppstod en allergi som vi inte hade tänkt. Så det handlar ju om, för våran del, att ha en plan B, C, D, E. Och det är det som är utmaningen. Plan A är ju aldrig något problem. När allt går som det ska. Och det är ju lite samma med hockey också. Jag menar, vi har ju förberett oss. Nu kommer de semifinal 2, bla bla. Men gästerna har ju helt andra tankar.
Ja, verkligen.
Och de har ju scoutat liksom, oss då. Så att det är ju det handlar om. Att prata igenom, kommunicera. Och just luta sig mot alternativen liksom.
Ja. Mm. Får du känslan av att Gällstedt och gänget har en plan B, C, D, E? Absolut. När du pratar med dem?
Ja, absolut, det är klart. Jag säger dem till mig i alla fall. Nej, men det är, nej, men det är intressant tycker jag att se saker från olika perspektiv och jämföra med olika branscher. För det är väldigt snarlikt. Mm. Och att man jobbar med grupp, olika människor. Och jag lär mig ju jättemycket av att vara med i Brynäs i ett sånt sammanhang. Mitt i ledarskap och jag jobbar på restaurangen. Och att man, ja, men jag får ju ut väldigt mycket av det. Och det är ju liksom min behållning av det som jag får liksom verkligen ta med mig resten av livet. Det är ashäftigt.
Ja, fattar det. Mm. Men ska vi ta lite grepp här nu om din resa genom Brynäs? Alltså för att du kom ju in här, var 2021 va? I styrelsen.
Mm.
Och då var det ju, jag vet inte exakt ordagrant vad man använde, men det var i alla fall när man var på botten och man skulle ha ett nytt tag för att lyfta upp det. Vad var det att du blev sugen på att hoppa på det? Hur var det du fick fråga?
Ja, men det var väl som alla vet som följer hockey, var ju en turbulent tid i Brynäs. Mm. Rörigt på alla plan och till slut så eskalerade väl och sådär. Och då var det var väl allmänt känt så att jag höll på Brynäs. I Brynäs-lägret, så att folk visste att jag höll på Brynäs och sådär. Och då var det folk som hörde av sig som sa, men vi måste in med nytt friskt blod i styrelsen. Och man hörde väl av sig till massa människor och liksom någonting behövde hända. Och jag sa bara, jag kan ingenting om hockey på det sättet. Eller, men om ni tror att jag har någonting att bidra med så står jag till förfogande. Och så blev det så. Och jag tror nu med facit i hand så tycker jag att det är klokt och bra att ha med människor i en styrelse som inte är så nördiga på själva spelet eller hockey. För det finns det ju andra som kan, förhoppningsvis i en hockeyförening. Så att för mig är det rätt skönt att komma in med ett helt annat perspektiv och ibland säga när vi har diskussioner, ja, men hallå, det är väl inte, alltså... Alltså det, man måste, när det gick det ju så långt så Brynäs så då åkte ur SHL och hamnade i Allsvenskan och sådär. Och för många var ju det liksom, det var ju katastrof, det var ju slutet på livet på något sätt. Men man måste ju vända på det, vad är det positiva med det då liksom? Det är ju ett perfekt läge att få en ny start och vara ödmjuk. Och liksom, och vad är det roligaste, varför håller man på en i hockeyförening? Är det för att de spelar i den högsta ligan eller för att man vill se dem spela bra och vinna? Och det är stämning och en upplevelse. Om det inte fanns någon ekonomi överhuvudtaget att tänka på, vad skulle man vilja att sitt lag spelade då?
Ja, exakt. Mm. Alltså verkligen.
Det är... Men det är klart att alla som är man inne i sporten så vill man ju att man ska spela i den högsta ligan och kämpa om de ädlaste medaljerna. Men man måste ha distans till saker och ting. Och det är ju inte bara heller, om vi tar Brynäs då, det handlar ju inte bara heller om SHL-laget och herrarna. Det handlar ju om en hel förening. Det handlar ju om en kommande generation. Det handlar om att allt ska funka. Föräldrarna ska trivas med att det är okej att lämna sitt barn på en träning och känna att de blir omhändertagna och så vidare. Så att man måste se saker i större perspektiv. Mm. Men det är klart att SHL-laget är väldigt viktigt, för det är motorn i föreningen. Ja, det är som det. Någonstans ändå finansierar väldigt mycket av all annan verksamhet.
Ja. Men alltså, du fick ändå följa då resan tillbaka till toppen på väldigt nära håll, men ändå vid sidan av planen.
Ja.
Hur ser du på de här stegen man tog upp på den här trappan? Handlade det om ekonomin eller handlade det om att man fick upp en spelargrupp? Eller vilka delar har bidragit till att man gick till ändå till SM-final på bara några år?
Ja, men jag tror det handlar väldigt mycket om att om folk trivs. Alltså man måste börja någonstans från början, och det var ju det vi gjorde. För det var väldigt mycket så, som det blir i en förening när det inte går som man vill. Att folk inte trivs på jobbet, och det blir små olika saker. Och man måste ju börja där. Om inte ni trivs att komma hit på månaden så blir det ju ingen bra, blir inget bra program. Nej. Det blir inte roligt att titta på. Men trivs man och det finns kaffe och alla funkar och alla är glada och sådär, ja, men då smittar det av sig. Och i slutändan så kommer det ju smitta av sig på alla och de som ska liksom spela ishockey på isen oavsett lag. Så att det är väldigt viktigt att liksom se det. Och det gjorde vi. Och sen också våga ha is i magen och tänka också, vi ska ha kontinuitet här. Nu måste vi jobba långsiktigt. Det är inte jätte... Alltså, det är klart att det är viktigt för alla föreningar och hockeyföreningar som åker ur SHL då, att man vill ta sig tillbaka så fort som möjligt. Men om man ska vara rent krass, man ska väl ta sig tillbaka när man är redo för det. Mm. Och tänka att då ska vi vara kvar där länge.
Alltså det där är väldigt intressant också.
Ja. För att det är väl enkelt så här, vi ska tillbaka. Ja, men tillbaka och göra vad? Ja. Åka ur igen om 2 år? Nej, det var ju ingen bra lösning. För det blir liksom skapar oro för alla och alla fans och så vidare. Och det är klart det är enkelt för mig att sitta och säga så. Men lite så kan man ju faktiskt tänka också.
Mm. För den här familjekänslan har man alltid pratat om i Karlstad. Ja. Familjen, ja. Färjestad. Men det känns som att Brynäs är tillbaka där nu. Många hemvändare med hjärta för Brynäs. Ja. Men också sådana enkla saker som du säger... Det ska finnas kaffe.
Ja.
Det behöver inte vara just kaffe, med att man känner sig välkommen till sin arbetsplats. Ja. Och man känner att alla är med på tåget, även om det är de på planen som ska göra det sportsliga.
Nej, men vi, sen får vi säga att vi har gjort också ett gediget arbete i styrelsen med alla som jobbar i föreningen också. Bestämt, så här ska vi ha. Det här är vår identitet, det här är en struktur, det här jobbar vi efter. Och det ska gälla alla. Oavsett om du kommer dit och städar eller gör dagens lunch. Eller om du är tränare, materialare eller vad det nu är. Om du är flickvän eller pojkvän till någon i truppen. Det här är det som gäller. Så här jobbar vi. Så här agerar vi mot varandra. Och det är jätteviktigt, för att i längden så kommer det löna sig. Och det kan man väl säga både bra och dåligt. Men nu fick vi skörda liksom, kanske lite tidigt om man ska hårdra det. Det var ju ingen som hade räknat med att vi skulle gå till final förra året. Nej. Vår målsättning var ju att liksom etablera oss i SHL. Bli på sikt ett topp 6-lag varje år. Så det har gått väldigt fort. Men vi har ju fortfarande inte etablerat oss. Det är min åsikt.
Alltså? Mm.
Nej, det ska jag inte säga. Det är, vi var i Allsvenskan för 3 år sedan. Final förra året, kvartsfinal i år. Man får nog vänta 5-6 år till innan man kan anse sig själv vara etablerad topplag i SHL. Tycker jag i alla fall.
Ja, bra tankesätt på sikt.
Man blir ju väldigt inspirerad av att höra liksom hur du ser in i detaljerna, tycker jag. För jag tycker vi pratar liksom alldeles för lite om, vi har sett och analyserat HV, vi har analyserat Leksand här nu. Så vad är det som felar? Och vi har varit inne på 13 olika trådar. Och så blir det liksom lite för komplext ganska fort, så att man kokar ner i att nej, men vi måste värva bättre spelare nästa år. Ja. Punkt. Men här handlar det alltid från att sälja en korv mer varje gång du står i kiosken, till att liksom se varandra på arenan, till att skapa en inkluderande och välkomnande kultur, till att kunna värva bra spelare. Men att ta sig an den uppgiften är ju oerhört svårt. Så därför är det så himla imponerande att ni har lyckats ändå med det här mjuka ändå, och liksom mera övergripande arbetet som inte bara handlar om, för att egentligen rent krasst, vilken klubb som helst kan ju få in en extern sponsor som lastar ett par 100 miljoner, och så värvar man spelare och så funkar det ändå inte, och så bara tänker man, men va?
Det är väl det som är för min del, att jag kan ju liksom lätt ta på mig den rollen också, eftersom inte jag kan ishockey på den nivån, och jag är inte liksom, utan man kan liksom alltid i våra möten och sådär säga att, ja men hallå. Alltså, det är väl inte livsviktigt att vi kommer tillbaka i år, eller vad det nu kan vara, att vi måste liksom jobba långsiktigt. Och jag tror att många blir stressade och vill tillbaka, man ska tillbaka, men man vet inte, och det tror jag är en viktig fråga man måste ställa sig, är vi redo att ta oss tillbaka, varför har vi hamnat där vi är nu, vad beror det på, varför är vi här nere hela tiden, som Brynäs har varit under väldigt många år. Och då måste man ju bryta den trenden på riktigt och sen våga tänka långsiktigt. Det var ju också så skönt när vi hade åkte ur SHL och vi träffas av styrelsemöte. Och det vanliga är väl, som Brynäs har gjort i många år, att då ska ju alla få sparken. Man ska börja om från början. Mm. Och vi sa, vi ska inte sparka någon. Ingen ska gå. Nej. Vi tror på dem. Det är därför de är här liksom. Så vi jobbar vidare. Lugn och ro, bara följer våran gameplan liksom. Och det, ja... Hittills har det ju funkat.
Ja, ja.
Mm. Om vi sitter här om 3 år så kanske det är helt annat. Men det tror jag inte.
Nej, men nu pratar...
Man vill ju tro att, alltså, om man ger förtroende så får man förtroende. Och att det snarare bygger en stark organisation. Även om det inte är att man går upp året efter. Ja. Nu var ni uppe snabbt igen. Då, men jag tänkte, det måste ju vara bättre någonstans. Och hushåller med ekonomin också.
Ja, det är väl
ekonomin är ju viktig. Den är ju A och O faktiskt för en förening. Det är ju inte så mycket att spela på liksom. Det är... Men i slutändan är det ju det som skapar förutsättningar för att få bra spelare i framtiden och bra ungdomsverksamhet och bra upplevelse för alla som kommer dit och sådär. Så och det har vi jobbat stenhårt med.
Ja, och nu pratade vi om det vi har imponerats av Brynäs senaste åren här. Mm. Men där du är med och jobbar, alltså i styrelsen och de beslut ni kan fatta och vara med och påverka, vad är era största utmaningar just nu? Svår fråga på uppslut så här kanske.
Ja, precis. Nej, men jag tror att nu, det vi pratar om nu är egentligen framtiden.
Ja.
Alltså i styrelsen. Hur säkerställer vi Brynäs framtid? Hur kan vi utveckla och så vidare? För att våran uppgift är ju inte så mycket att analysera säsongen som har varit. Eller titta på, liksom, vi är ju inte inne på detaljnivå och prata sport. Även om vi är nördar och intresserade och kan prata om det när vi dricker kaffe.
Ja.
Men det finns det ju människor som är proffs på som ska sköta. Så vi ser ju, okej, var är vi om 5 år, 10 år, 15 år? Hur kommer vi dit? Hur fortsätter vi vara liksom en attraktiv förening som många vill komma till?
Ja.
Och då handlar det om arenautveckling, säkerställa intäkter, att det ska vara roligt. Det får man inte glömma heller, det ska ju vara roligt att gå och kolla på ishockey. Och varför ska jag åka ut då, november, blåsigt, till Monitor i RP Arena? Jo, men det måste ju vara någonting mer än bara ishockey. För laget kan ju faktiskt förlora, men det kan ju varit en fantastisk match ändå. Men jag fick någonting annat. Jag liksom träffade folk, det var ändå det. Det var bra stämning, det var lite underhållning eller vad det nu är. Jag åt gott och så vidare.
Mm.
Det får ju, tror jag, folk att vilja komma i längden.
Ja, och du pratade om arenaområdet där. Mm. Visst har ni planer på att både utveckla och renovera er om lite så här, va?
Det finns mycket planer, ja. Inget som jag kan gå in på så. Men det finns det liksom. Det är klart att man tänker så. Att vi tänker så. Att vi vill ju såklart. Vi vill ju inte stanna upp. Vi är ju inte nöjda.
Nej.
Vi är långt ifrån nöjda.
Mm. Vi kommer se en förändring i alla fall. På något sätt kan vi i framtiden. Det kommer inte vara likadant som det ser ut.
Nej. Så är det ju.
Ja.
Så är det. Det är helt omöjligt.
Ja, nej, verkligen. Verkligen. Ja. Vi pratade lite om det innan, tror jag. Alltså, Brynäs är ett av lagen som både äger och driver sina arena.
Mm.
Och det måste väl påverka är gott såklart, och ni kan vara med och påverka hur det ska se ut och sådär också.
Ja, det är ju det är väl jätteskönt. Ja. Jag har ingen erfarenhet från någon annan hockeyförening som har ett annat upplägg. Men jag har ju förstått också, om man går på ishockey i Stockholm då, att om man går på Hovet, och jag vet att Djurgården och AIK, så det är ju tufft liksom när man inte kan vara med och påverka intäkter och kioskförsäljning och sånt där. Men samtidigt så är det deras vardag och verklighet, och de har ju lärt sig anpassa sig efter det.
Mm.
Men det är klart att det är en enorm fördel. Och jag menar, det är ju också intressant tycker jag att jag som fortfarande inte vet vad jag ska bli när jag blir vuxen ändå kan vara med och påverka en sån här stor klassisk förening. Och det är alltid från liksom, ja men vi ser över, jag menar varenda krona du kan tjäna och vara smart och tänka och fatta rätt beslut kommer ju bära frukt i längden.
Mm.
Och det är otroligt häftigt att kunna vara med och inspirera, som vad serverar vi för mat, vad väljer för råvaror, hur ser salladsbuffén ut? För att ja, på 5 år så är ju det en stor hockeyspelare som har tjänat in liksom. Så att det är ju coolt.
Sätter du menyn eller på arenan?
Nej, jag är med och inspirerar. Det är väldigt enkelt att gå in och skriva menyer. Men jag jobbar inte riktigt så. För det är ju andra som ska genomföra det. Och det liksom känns ju, utan det är mer att jag försökte vara med och inspirerat och pratat. Och egentligen förmedla hur man kan tänka. Och sen får de utföra det. Liksom.
Men det klassiska hockeyköket, lite toast och lite korv och lite delikatoboll och sådär. Vad skulle du helst vilja förbättra med hockeymatupplevelsen?
Ja, du menar som man äter i paus?
Ja.
Jag vet inte, men jag tror att det är klart att funderat mycket, men det landar ju ändå i att man vill ha en korv.
Ja.
Men det kan ju vara en bra korv.
Ja.
Det behöver inte vara den sämsta, alltså om man säger, alltså, men folk vill ju ha det. Då får man inte liksom, man ska ha respekt för det. Man ska inte gå in och förändra saker som funkar. Mm. Men man kan göra aktiva vad. Det är lite bättre korv eller liksom vad det nu är.
Smashed burger. Det kanske är passé nu den eran av
smashed
burger.
Kom in i
matchen med det. Kommer ut liksom 8000 pers i paus och vill ha smashed burger. Det är liksom upplagt för att misslyckas. Det tror man får tänka om.
Ja, det är därför man har korv.
Ja, ja, exakt.
Just, ja.
Har du varit inne i restaurangen någon gång och sagt det här funkar inte? Alltså du vet, du har smakat något som
Nej, men
kan jag se att det här går inte.
Vänd upp och ner på
bordet. Du var snäll. Det måste bli så här, om man är arbetsskadad.
Ja,
du har ju andra smaklökar än oss andra, kan jag tänka mig.
Nej, men däremot så är det väl så att när vi har liksom pratat och haft lite workshops med kökschef och kockar och sådär. Och pratat om kommande menyer som man ska servera och så vidare. Så är det ju så att när jag är där och äter sen så vill ju de gärna veta vad jag tyckte. Mm. Och då ger jag feedback. Men jag måste säga att de gör ett otroligt jobb. De är så duktiga, de som jobbar där. Och de är lyhörda och de tänker nytt och sådär. Så att, och det är också ett exempel på när en förening mår bra. Då mår alla bra. Mm. Då är det kreativt, det är kul. De tycker det är kul att testa nya saker. Men spelar man kval år efter år efter år. Ja, men det är klart att det blir tyngre för kockarna i köket. Så enkelt är det. Det gäller ju alla. Så att framgång smittar jag sig.
Ja, har du varit ute på andra arenor och testat deras menyer?
Alldeles för lite. Mm.
Ja, alltså,
och det är mitt mission till nästa säsong. Att jag ska åka runt lite mer och kolla på Brynäs bortamatcher.
Ja, kul.
För att, nej men det vill man ju se och uppleva. Och det är ju alltid tajt med tid. Men jag tycker att dels är jag intresserad av det. Sen tycker jag det är viktigt också att man är där och hejar på. Och visar också alla fans runt om i landet respekt. För att de kommer till alla matcher och hejar på. Då måste man ju stå där med dem i klacken och heja på. Så är det ju.
Är det sånt som skriker och...
Nej, jag försöker hålla lite låg profil. Mm. Men inombords så kan man ju bli frustrerad ibland. Men nej, men alltså... Alla som gillar hockey engagerar sig. Ja. Mm.
Hemma då, i soffan, där du liksom ingen ser dig. Kastar du fjärrkontroll då, eller?
Nej, nej jag brukar inte kasta fjärrkontroll. Men däremot så kan jag ställa mig upp så när det blir mål. Ja. Det går bra. Jag är med så. Ja. När det är positivt så, då skriker jag.
Ja, jag fattar. Charlie håller ju på Linköping. Han säger att det här raggmunk i Linköping ska vara bra. Sen vet jag att Catena Arena i Ängelholm har bra korv.
Okej.
Okay. Ja. Vi får ha en lista nästa år då. Ja. Bästa arenamaten.
Bästa arenamaten.
Du kör listan. Det är på riktigt.
Alltså, vi har ju ett program här som är liksom, under Hockeymorgon på YouTube. Ja. Hej nu, hälsa på.
Ja, just, jag kanske kan hänga på
det. Ja, vi kör det.
Ja,
roadtrip.
Ja. Kan du lära mig att svänga åt andra hållet?
Ge och ta där lite.
Det är win-win.
Lära dig att göra en tolvslagen, en bra slagen.
Exakt, ja, det är bra.
Ja, det ser man ju fram emot. Johanna, vi kanske kan haka på också. Bara
ja, gärna. Ja, exakt. Koner det kan vara konerna som ska svänga.
Alltså, kanske va? Alltså, ja, kanske.
Det här är VIP alltså.
Vi ska kliva emellan här nu med en hälsning ifrån Unibet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet, av spelare för spelare.
Ja, och själva hälsningen står ju vi för såklart här i studion. Samarbetet med Unibet känner ni ju till. Vi tar fram ett spel som vi oftast boostar oddsen på, som vi har gjort här idag, och då är det givetvis semifinalerna vi håller koll på här. Rögle, vi tror att de skjuter under 26,5 skott, alltså under 27 skott då. Inklusive förlängning mot Växjö i andra matchen. Hej då.
Men hade man spelat hemma så hade väl vi tagit över, tror jag. Man är skjutglada hemma. Men borta så känner Växjö måste vinna den här matchen. Man sköt 24, tror jag, förra matchen. 24-21, så det var få skott. Jag tror att Växjö kommer vara ännu tajtare. De kommer inte spela två matcher där det är fem mål i röven. Så att jag tror lite mindre skott. 25-26 skott.
Ja, ja.
Under 27 i alla fall.
Under 27 skott i alla fall. Sen tror vi då att Luleå vänder tillbaka hem till Norrbotten och antingen vinner eller har oavgjort med sig. Det står inklusive förlängning, men det är ju ordinarie tid. Oavgjort, såklart.
Det blir oavgjort på förlängning.
Ja, men det tror vi, Anna, eller hur?
Ja, absolut. Ja, de måste ju, så det är kniv mot strupen. Så det känns ju... Solklart.
Ja, under 5,5. Mål tror vi också i den matchen. Den trippen ger 4,22 gånger pengarna, men det har vi boostat upp nu till 5,20. Så är det. Unibet.se/hockeymorgon. Där går ni in och tar del av det här spelet. 18-årsgräns gäller. Upplever du eller någon i närhet problem med spel, så finns ju alltid stödlinjen.se.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare för spelare.
Ja, Marcus, den stora frågan som jag tror alla Brynäs-fans vill ha svar på.
Aha.
Alla som följer hockeyn, i alla fall i Sverige, vill ha svar på. Jag vet inte om du har svaret, men vi ska försöka lirka ut det här.
Aha.
Niklas Bäckström, spelar han vidare nästa år?
Jag har ingen aning faktiskt. Nej, men jag vet inte. Nej, jag vet inte alls. Det bestämmer nog bara han. Och han har alls en antar jag diskuterar och pratar om det. Men jag vet inte, och jag vill inte veta innan heller.
Nej.
Men det är klart att det blir en stor fråga. Folk undrar och sådär. Men det finns väl många andra namn det pratas mycket om också som man undrar över. Så att, men jag är inte på den inne i det den nivån liksom och hör och pratar om vilka man för diskussioner med och så vidare. Det är ju inte, som fan är jag ju nyfiken såklart, men som engagerad i föreningen så är det ju inte alls min grej att diskutera det eller prata om. Men jag hoppas ju, om man får drömma fritt så hoppas jag ju det. Eller vad, ju, vad hoppas
ni? Ja, definitivt.
Ja, men det är väl hans familj där, va? De bor ju på Lidingö, va? Och går i skolan där, så det är väl lite det där som har varit jobbigt, att han har pendlat hela året och man måste tänka på dem och ungarna och sådär. Men det ska väl gå att lösa, tycker man. Man vill ju att han ska spela. Alltså, han själv, alltså, han gör ju en okej säsong. Det är så lätt att man sågar. Han har sjuka förväntningar på sig. Det är klart att han kan vara bättre. Men han har inte varit dålig. Det har han inte varit. Han har gjort poängen, de här få som nu när man åker mot Växjö. Ja. Det är ju Bäckis ändå med och producerar, och Larsson och Silverberg.
Ja, men att komma in igen och spela för första gången på två säsonger och liksom anpassa sig till stor rink igen och också axla förväntningarna. Så jag tror att han behöver en säsong till. Så jag hoppas att han kommer vilja spela. Men sen tror jag att han betyder mycket för Brynäs också. Mm. Alltså ett förebildsperspektiv. Du pratar om det här med återväxt. Liksom. Varje gång man ser Niklas Bäckström spela i Brynäs så har man ju verkligen en idol. Sen finns det ju andra såklart också, som alla barn kikar på och sådär. Men det är väl väldigt viktigt att ha en sån spelare så länge som möjligt i Brynäs. Både för prestationen på isen, men också liksom erfarenheten i laget. Och,
merchandise, pengar,
ja, möjligt. Ja, precis.
Men jag tror ju att, alltså, som du sa, Heino, vi har höga förväntningar på Bäckström. Men jag tror att han är missnöjd med sin egen säsong.
Jo, men det är så, ja.
Med tanke på förväntningar som vi har, jag tror att han har ännu större förväntningar på sig själv. Mm. Och jag tror inte han vill avrunda karriären. Han vill nog verkligen bevisa för sig själv, för sina närmsta.
Men återigen, då, utan, jag vet ju faktiskt, helt ärligt, jag har ingen aning hur diskussionerna går, men jag tycker att det är intressant ur det perspektivet som jag var inne på tidigare också. Han är också en människa. Mm. Alltså som eventuellt är missnöjd med säsong eller känner pressen på sig och så vidare. Och det tycker jag är intressant. Det är en av de absolut största vi har haft genom tiderna.
Verkligen.
Och ändå känner press. Mm. Det visar ju ändå någonstans på att det är inga robotar man liksom jobbar med, utan det är människor. Man måste hantera det. Och, ja, jag tycker det är coolt.
Ja. Just profet i sin egen stad. Ja. Jag tänker Jörgen Jönsson, hur tufft det var när han kom hem till Karlstad, fick sparken. Och jag tror det är mer press för Bäckis att spela för Brynäs nu med hans bagage, superstjärna, än vad det varit någonsin i Washington. Om man ska vara ärlig. Just för att han är, det är så varmt om hjärtat. Och så alla bara Bäckström. Ja. Fan, lite prata om det där med när du står och någon iakttar när man lagar mat. Ja. Det där har man ju verkligen strålkastat i huset. Visst. Ja, den är tuff. Alltså.
Han har ju aldrig varit någon, som jag förstår det i alla fall, som söker rampljuset på det sättet. Han har alltid stått i skuggan av Ovechkin. Han har alltid varit den som tar ett steg tillbaka. Mm. Bortsett då från när de höll de firade i Washington. När han höll sitt tal där för fansen.
Ja,
kungligt. Ja, men att den personligheten nu ska då stå längst fram, oavsett om han vill eller inte. Han kan inte göra någonting åt det. Alla pratar om Niklas Bäckström. Mm. Alltså hela hockeyropan han skulle komma hem.
Så att det är ju... Och jag tror att det blir ju under, alltså, oundvikligt att man inte känner av det, tar till sig det. För att, jag menar, alla som kan, om man pratar i lugn och ro om det, så är det väl, ja, men vad står han? Ska man ha höga förväntningar? Men det blir så stort fokus. Och det kan ju vara, det finns ju nackdelar med det. Mm. Om man ser till, om man ska summera Brynäs säsong, då, att det blir sånt otroligt fokus på en spelare. Ja.
Vem drömmer du om då som kan komma tillbaka till Brynäs? Eller värvas till Brynäs?
Jag vet inte. Det är jättesvårt. Jag tror att jag har inga sådana namn. Liksom. Det finns säkert, om jag får tänka i lugn och ro. Men jag tror att det viktigaste för min del, det är ju liksom att det blir en bra gruppdynamik. Att alla känner det som att man hittar högt och lågt. Liksom. Att det behövs ju såklart äldre spelare som kanske har gjort mycket, mycket erfarenhet, som är bra i omklädningsrummet bakom kulisserna, visa vägen. Men det behövs ju också unga som man måste liksom rätta in i ledet, och som de äldre kan säga att de får göra så här eller så här gör vi. Eller liksom. Jag tror att mixen är perfekt. Jag kan inte säga vem som skulle liksom, det vet väl ni som är...
Nej, men jag tänker Järnkroken, hemvändare som det ryktas om. Och...
Jag har ett namn.
Alexander Nylander. Ja. Jävla bra målskytt. Får ni en till där så ska jag dunka in dem. Två rightare, både. Det är inte bara Silverberg.
Nej.
Jag har ett namn. Ja. Du har suttit här varit så himla förbannad på målvaktsspelet här nu.
Ja, jaha, du tänker Markan.
Jakob Markström.
Ja, den tackar man inte nej. Alltså.
Han kommer ju inte komma nu. Nej. Men det hade varit ett drömnamn om vi nu får drömma lite sådär.
Men sen är det väl, jag tycker att det är intressant när jag också fått komma in i hockeyvärlden och sådär, att som fan så kan man ju ha åsikter och tycka, men varför värvar man inte det här och sådär. Men marknaden är ju ganska liten periodvis.
Alltså. Ja, så är det.
Mm. Och det tycker jag är fascinerande ändå, att det är så. Det är inte så enkelt att få tag på bra spelare eller målvakter eller ledare, vad det nu är. Det är inte så många att välja på när det väl börjar dra ihop sig.
Nej.
Och de själva bestämmer ju ibland också. Men jag vill dit, jag vill bo där. Ja. Eller liksom, om man nu är en hemvändare, man vill hem till sin hemstad.
Sen är det budkrig också. Men det har han, jag säger det, ni skulle lagt de pengarna.
Ja, jag vill säga, jag ska ta med mig det, vad ska jag göra?
Det är inget i Alcén. Han har fått målisar av mig också, han har inte tagit dem.
Har han inte det?
Nej, nej. Ska jag outa? Nej,
men han är. Men efter sändningen idag så kan vi ta en kaffe.
Nej då.
Är det fortfarande Biborus eller inte?
Ja, nej, men jag gav han Bibor, han sa Bibo är kass, Kjellgren, gå på Kjellgren. Ja, men kör.
Ja, så kan det gå.
Mm.
Men Krona, det ryktas ju att Krona är klar. Mina kontakter att han är, och Krona är det, han har bra skalle. Så där har ni en målvakt som om han nu är klar, så som tror jag kan vara bra för Brynäs.
Mm. Hej och Johanna, hur ser ni på Brynäs då, säsongen 26-27? Ja, men ni får blicka lite framåt.
Nej, men med det man hör, alltså så här, med tanke på hur små marginaler det är från att gå att vara en väldigt välskött förening till att åka ur, och sen sitter man i en djup ekonomisk kris i värsta fall, med tanke på skillnaden i intäkter då från SHL till Hockeyallsvenskan, så är det ju, sitter i detaljerna, tror jag i alla fall, jag väldigt mycket, vi pratar för lite om det, så jag ser positivt på det. Mm. Får man behålla många i kärntruppen här nu och kanske få in en bra målvakt då, så alla pengar på att Brynäs kommer gå bra även nästa år.
Ja, men han säljer in det bra. Jag känner ju faktiskt att man blir... Men jag gillar ju att man tar in kompetenta folk som inte är hejaklacksledare liksom. För det blir aldrig bra. Vi har haft sådana exempel i AIK och det har aldrig blivit bra.
Nej.
Utan är man bra på ett område, det är skönt också just som du säger här, att man bara liksom, nej men jag har inte med det att göra. Och jag tror att det är så framgångsrika företag, stora, tunga företag, det är så de blir bra. Mm. Så att det ska ju drivas som ett företag, det ska inte vara liksom en hobbyverksamhet. Så att jag tycker det låter ju bra, som ni gör några bra grejer, och ni har ju gjort bra grejer. Sen har ju Brynäs sett till de här två åren, man har ju haft, Alcén har gjort ett bra jobb, det är därför jag kan pika.
Ja.
Han har hittat väldigt bra, liksom, han har ju byggt ett bra lag, Kopacka, vilket fynd han var. 40 000 gjorde 20 mål år 1 i SHL. Han har gjort det bra. Men år 2 svårt. Jag tror år 3 man behöver få in någon. Jag tycker inte riktigt man har fyllt den här back. Dastå till exempel. Så jag tycker lite mer kraft där. Och Viktor såklart också. Men försöka hitta någonting där. Jag tycker Kempny. Han blev bättre under säsongen. Men ja. Sen är det målvaktssidan såklart. Och sen tycker jag PK måste man. Alltså det var under all kritik i slutet här. Så Gällan har att jobba på. Men jag gillar ju Gällstedt. Vi gillar ju Gällan. Ja. Vi vill ju fortfarande sitta på Gävle värdshus. Och
Filé
gjord av dig.
Det var
en bra målsättning.
Verkligen. Nej, men jag tänker säsongen också som ni har gjort. Alltså, det låg ju risigt till ordentligt ett tag. Så rent tabellmässigt. Så att om man ser på utveckling. Då. Alltså vi hade höga förväntningar, så på ett sätt absolut att man har underpresterat, men man låg ju nära kval ett tag tillsammans med Luleå, så att man avslutade serien riktigt bra, sen fick man inte träff på boxplay framförallt då kanske, och målvaktsspelet i slutspelet, och då är det så små marginaler rent hockeymässigt, men föreningsmässigt bra.
Ja, men bra, och så du säger också, andra delen är ju bättre, det var ju inte start, och sen är ju också secondary scoring. Många säger, man pratar mycket om Bäckis hit och dit och leverera inte. Det är inte där det faller. Du har ju Kopacka och Trivigno, de här var okej. Okay, men de hade en mycket starkare säsong förra året. Om man pratar secondary scoring som du gillar att göra. Det är ju viktigt.
Mm.
Och där har inte heller, det har ju varit Larsson, Rudin, Silverberg. Det räcker inte. SHL är så bra. Du behöver 2-3 lines som levererar. Så att jag tycker de ska vara rätt nöjda med den pushen de fick på slutet.
Mm. Jag tror att också gruppdynamiken förändras ju kanske lite när ett namn som Bäckis kommer in. Alltså så här, man lastar nog mycket mer speltid på första andra linan än vad man kanske bad Kopacka och Trivigno kanske hade förra året. Så man kanske hade lite mer förtroende då också. Så måste man hitta en ny roll och kunna prestera ändå. Så att även där så kanske det skulle kunna bidra till lite växtverk liksom.
Ja, verkligen.
Sen tyckte jag inte man fyllde Idrasis. Jag vet att han är gamla goa lätt. Men jag tyckte han hade touch. Han hade en vision som kanske inte Fjällby har till exempel. Jag tyckte det var lite så. Sen har jag han speeden och allting. Men Ja, det är lätt att bli hemmablind. Man kanske skulle haft kvar Idrasis ett år till.
Mm. Jag tyckte
det är Brynäs, det blir att man pratar.
Ja, men jag fattar. Ja, jag fattar. Nej, men jag tycker det är jätteintressant att höra. Och jag tror att jag tänker ju lite, eller som fan då, det blir ju så när jag ska analysera och tänka hockey, så blir jag ju som en supporter då, tänker jag. Så det är klart att det finns mycket önskan. Men jag är ju en sån som väljer att se det positivt då, för det är alltid det jag tar med mig liksom in i min roll i föreningen, att försöka se det positivt. Det är väl bra då har man ju någonting att jobba med. Då vet man ju, då ser man ju vad det är som har brustit, vad man kan förbättra. Ja. Det är tur det är jobbigt att sitta där och känna, vi gjorde ju allt, men det höll inte. Ja. Vad fan gör vi nu? Så att...
Nej, men det är spännande. Hjälstedt, de är redan på att jobba på det, jag vet det.
Verkligen. Marcus, vi hade ju uppsatt en timma. Nu har vi kört en timme och 10 minuter.
Oj.
Har du 10 minuter till eller är du...
Ja, det är lugnt. Ja, absolut. Det går jättebra.
Ja, skönt. Kul. Det är ju, alltså, när vi har det här, då vill vi ju verkligen...
Krama ur det sist.
Jag vet att du har dragit den många gånger, men... Den här händelsen med Zlatan och Donny Widing. Kan du dra den en gång för oss?
Ja.
Hur det var?
Ja, men det var ju lite så. Det blev ju också starten då på min officiella liksom Brynäs supporter kändisskap. Nej, men jag hade en restaurang uppe i Åre under 11 år. Och i mellandagarna så kom Zlatan dit med familj. Han hade ju hus uppe i Åre, så att det gick ju surr i byn om att han var där. Bokade bord. Och det var ju ganska stort pådrag kring att han skulle komma och äta, och folk springer utanför och sådär. Men jag är ju professionell och respekterar alla gäster och låter dem sitta i fred och liksom äta och göra bara det vi ska. Men sen så ser jag på ett annat bord, så sitter det ju två personer, varav den ena då är Daniel Widing, och då kunde jag inte hålla mig liksom, för där kunde jag inte vara så professionell som jag brukar vara, så jag var liksom tvungen att bara... Det är du liksom, kul att ni är här. Och så där. Han bara, så jättetrevlig att prata och sådär. Och det här var ju 2011 då, mellandagarna 2011. Och så vi pratade och då sa jag att jag höll på Brynäs och sådär. Då sa han, men då måste du komma ner och kolla någon match och sådär. Så han fixade biljetter till mig och mina barn, så vi åkte ner och kollade. Och Widing hade ju haft en ganska tung höst. Han hade ju inte producerat så mycket. Men sen så började han göra mål efter nyår. Och vi var där och kollade och fick komma in i omklädningsrummet. Och han gjorde rundvisning och liksom. Och Gävle Dagblad är där i intervju och sådär. Så det blev ju en löpsedel då. Att mästerkocken hade fått fart på Widing. Med bild på mig i Brynäs. Och det var ett stort ögonblick i min Brynäs karriär. För det var ju häftigt liksom. Och sådär. Det är klart att det inte berodde på mig. Men det var ju ändå en rolig... löpsedeln.
Verkligen.
Var käkade ni egentligen? På din restaurang?
Det kommer jag faktiskt inte ihåg vad han åt. Jag vet att Zlatan åt väldigt mycket. Han åt förrätt, 2 varmrätter och dessert. Oj. Men det har man ju läst om att han... Och vi hade väldigt... Det var ju en rustik restaurang. Det var ju stora varmrätter. Så, men jag kommer inte ihåg vad Widing åt.
Men Zlatan åt mycket.
Han åt mycket. Det kommer jag ihåg. Ja.
Jag lägger en ny beställning efter det. Shit, måste jag med mer mat här nu. Ja.
Nej, men så det var väldigt roligt och då lärde jag känna Daniel Widing lite grann och sådär. Så det var jätteroligt och vi åkte på flera matcher och sen så blev ju det en fantastisk säsong som resulterade i ett guld också 2012. Så att det var ju otroligt roligt. Och då liksom tog jag min nästa liksom Brynäs supporter era en ny liksom. Innan jag var liten så har man alltid hållit på Brynäs, men då blev det ju någonstans, jag hade varit inne i omklädningsrummet, det var ju liksom... Så stort, så coolt.
Fick du vara med på guldfesten också då?
Nej.
Nej, det var inte det.
Nej. Men däremot 2017 så kontaktade föreningen mig. Nu kommer jag inte ihåg vem det var. Då var det ju när man spelade final mot HV. Och då var det ju liksom, det är klart att man måste någonstans planera. Hur blir det om vi vinner? Och då fick jag frågan om jag ville komma upp till Gävle om vi vann. Och så torskade vi sadden då. Nere i Jönköping.
Ja, just det. Den var helt sjuk.
Det var inte roligt. Den svider ju fortfarande. Ja. Och hade vi stolpskott också i förlängningen. Ja, det var vidrigt alltså.
Men det var så alltså som supporter då, inte att laga guldmiddag?
Nej. Som supporter. Ja, såklart.
Men hur var det? Nu har ju damerna vunnit guld här. Äntligen.
Ja, äntligen.
Var du med där på något sätt?
Nej, jag hade ingen möjlighet att åka upp. Men vi var ju såklart inbjudna att vara med och fira och så. Men jag stod fast på jobbet, så jag kunde inte åka. Komma då.
Hur mycket står du i köket och liksom lagar mat jämfört med att driva restaurangen?
Jag står ju mer i köket än att driva restaurangen. Om man säger. Nej, men jag är väl en spelande coach, om man säger. Jag står i köket varje dag, ja, i stort sett. Men jag menar inte alltid hela kvällen och sådär. Men ikväll är det fredag, så då kommer jag stå där på restaurangen och laga mat och servera. Ja, men jag gör ju allt i allo, liksom. Jag är flygande så. Men jag är med och smakar av allt och kollar allt och hälsar på gäster. Och.
Mm. Är du en varm, human coach som Hjälstedt, eller är du en som står med piskan och
Gordon Ramsay?
Nej, jag är tydlig.
Tydlig. Bra svar.
De som jobbar där vet vad vi ska göra och inte.
Inget utrymme för mig.
Nej, men såklart. Nej, men, och det är ganska intressant nu när det har varit liksom, det är mycket skriverier om våran bransch och hur klimatet är och hur vissa stora kockar beter sig och så vidare. Och då kan man ju dra det liksom i jämförelse med sporten. Hur går snacket i omklädningsrummet när man ligger under eller förlängning eller vad det nu är. Mm. Och då är det ju ganska hårda liksom ord och sådär. Men det är ju med värme och kärlek för att man vill det bästa. Men i sportens värld så är det ju accepterat någonstans att slå näven i bordet och skälla ut sitt lag. Mm. På något sätt. Även om det kanske inte är det bästa sättet, men det händer ju väldigt ofta. Ja. Men det får ju någonstans kanske laget att vakna till liv och prestera bättre.
Ja, kanske.
Så det gäller väl att hitta balansen där. Jag vet inte hur det är som spelare, om man får en utskällning i paus, om man blir bättre eller inte.
Det får inte vara för många gånger. Man brukar säga så här, head coach, att man kan ha 3-4 riktiga per år. Ja. Där du liksom, då sparkar soptunna, drar av klubbor. Och, men gör du det för ofta, då blir det liksom, fan orkar inte med. Är du med? Man får välja sina tillfällen lite. Men ryta till kan man göra. Det är ju retorik, det är ju lite sådär.
Liksom. Men typ också kanske göra det med såhär, jag vet vad du kan, jag såg vad du gjorde här och här och här. Alltså att man ändå lyfter liksom såhär, att jag vet att du har det här i dig. Ja. Just nu så får vi inte ut det från dig. Mm. Och kanske också, vad beror det på liksom? Och nu måste du vakna, men vi har sett att du kan. Mm. Så att man ändå bekräftar, men också säger att just nu är det inte tillräckligt.
Nej,
liksom.
Nej, men det är intressant vägen dit, för att som du säger, man sparkar ner en soptunna. Så tänk om jag skulle göra det och det kom ut.
Ja,
men jag hade blivit cancelad liksom. Det är så att...
Ja, det är mycket mer accepterat i idrottens värld på sätt att tappa huvudet lite grann faktiskt.
Jag vill känna gruppen. Jag tänker så här, fan, om man står och ska Nobelminne, då får man kanske dra något roligt skämt.
Ja, då får man ju, ja precis.
Man känner gruppen. Mm-hmm. Är det hålla hårt i klubban eller hålla hårt i sås? Eller?
Ja, nej, men så. Och det är väl alltid så. Det gäller väl alls. Man vill ju få folk att slappna av, men såklart. När det är liksom, när man vet att de kan bättre. Mm. Man ser att de underpresterar. Det är inte huvudet på skaft. De är liksom fortfarande lite hemma fortfarande. Då måste man ju väcka dem till liv på något sätt. Mm. Men jag får ju gå lite lugnare tillväga än hockeytränarna gör.
Olle Jokinen i Timrå i fjol, han sa väl fuck 26 gånger.
Ja.
Och då blev han hyllad för det.
Ja,
många hyllade av det. Kanske inte alla, men många tyckte att det var ju bra. Nu är det frisk blod. Bra. Heja, heja. Liksom. Jättekonstigt.
Ja, det är kväll för att säga.
Jag kan spela upp en film på Olle Jokinen. Vill ni, räcker det med att Olle säger det eller ska jag också?
Det är bra.
Ja, kanske ska börja med det.
Ja. Men du, Nobelmiddagen då ju.
Ja.
Du har varit med och menysatt och sådär ju. Om du skulle göra Nobelmiddag av hockeyspelare, eller motsvarigheten, hur ska den se ut? Vad äter hockeyspelare i din...
Ja, då blir ju nästan följdfrågan om det är under säsong eller efter säsong.
Bra fråga.
För att numera, vad jag förstår, så äter ju hockeyspelare liksom helt annorlunda mot vad det var för 15-20 år sedan.
Mm.
Man tänker väldigt mycket på vad man äter och så vidare. Men... jag gjorde ju, när vi spelade final mot Djurgården då i Allsvenskan, så pratade jag med Stigge Salming då. Vi ses ju ganska ofta i Gävle och sådär. Då sa vi det, att apropå då att man går ihop och hjälps åt som grupp och sådär. Då satt vi och käkade lunch med Alsen och några och Håkan Svedman och sådär. Vi måste göra någonting för spelarna och sådär. Då säger Stigge, ja men jag fixar... Jag fixar renskav från, han är ju från Kiruna liksom, han hade kontakter. Ja men då lagar vi det och så bjuder vi på det. Och sen gick ju serien ganska snabbt, så helt plötsligt stod det ju 3-0 i matchen. Nu börjar det bli bråttom med den här renskaven. Men då gjorde vi så till sista matchen på Hovet då. Så då hade jag faktiskt lagat renskav med potatismos och lingon och allting som vi skickade in i omklädningsrummet efter segern.
Ja, vad gott.
Så att det får väl bli det då, till Brynäs i alla fall.
Gud,
vad sa de om det då? Var de nöjda med...
Ja, de verkade glada. Jag tror inte de tänkte så mycket på renskav. Det var något annat de firade med. Men det var ju fantastiskt. Och sånt är ju kul att göra. Och vara med och bidra med. Och apropå att man alla hjälps åt.
Mm.
Det var en cool grej.
Mm. Ja, fattar. Jag har också hört att du hellre tagit SM-guld än Michelin-stjärna, va?
Absolut.
Mm. Ja, absolut till och med.
Nej, men så är, alltså, jag, nu är, alltså jag har ju jobbat på både 2-3 stjärniga krogar runt om i Europa och gjort hela den resan. Och det är klart att för mig var ju det viktigt för min karriär att få den erfarenheten och göra det. Men när man blir äldre så slappnar man ju av lite grann och ser till det man har och gör. Och jag går ju mer igång på att få vara med och ta SM-guld med Brynäs än att få en egen stjärna. Så, för att det känns inte så viktigt just den grejen. Mm. För jag vet vad vi gör och vad vi kan. Och det viktigaste är att våra gäster är nöjda. Mm. Men att få fira nästa SM-guld. Det kommer ju hända. Vi vet ju inte när. Men någon gång kommer det ju hända.
Ja, det är inte om utan det är när.
Ja, det är när. Det är så vi tänker. Verkligen. När det blir. Det kan ju dröja, men förhoppningsvis inte så länge.
Nej, bra. Rätt.
Ja, Marcus, det var oerhört kul att du kunde komma förbi.
Tack själv.
Verkligen.
Ja, vi måste ta en bild alltså. Ja. Alltså, det känns surrealistiskt att sitta här på riktigt. Men det var väldigt snälla och trevliga allihopa.
Ja, det är bra.
Ja, var vi, kanske var för snälla. Vi, ja. Så får vi se om det blir något att du hakar på Heino nästa år. Och åker runt där.
Ja. Något ska vi göra.
Ja, något kan vi göra.
Men då tror jag inte vi kan köra Heino och hälsa på.
Nej,
som namn, arbetsnamn.
Nej, nej, då kör vi ju.
Heino och tittar på.
Smakar av.
Det blir skitbra.
Jag tittar och smakar.
Ja, ja. Ja, men tack för idag då. Nu drar vi till Tegelbacken, va?
Ja, det
är det. Ja, verkligen. Och vi är tillbaka på måndag igen. Och då tar vi givetvis ett fortsatt grepp om semifinalerna. Och dessutom Björklöven som är klara för hockeyallsvensk final får se Modo hakar på. Vi hörs och ses på måndag igen. Trevlig helg.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare för spelare.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.